Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och alla är återsamlade. Jag är så himla glad att inte sitta här själv.
Visst får man energi av andra människor?
Ja, det beror på vilka det är kanske.
Ja, någon form av energi får man energi.
De här inte minst. Martin, du också.
Ja, vår härliga Martin Söderberg är tillbaka som håller på och rattar på de här ljudrattarna. Och Lasse är här också.
Som absolut inte rattar på några djurrattar, men som har varit iväg i Moskva med Martin, bland annat.
Jättedelegation,
vi bodde med 35 pers på ett enormt lyxhotell i det häftigaste jag bott på. Sydkoreanska ägare, Hotell Lotte heter det. Jag vill inte göra reklam, men har ni möjlighet så titta på prisbilden. Hotell Lotte finns förutom i Moskva i Uzbekistan, Tashmekistan. Och ytterligare, och har precis öppnat ett hotell i New York faktiskt, Lotte.
Mm-hmm. Har du bott på något bättre hotell, Martin?
Nej,
det hade varit kul om du sagt det här är inte ens topp 10.
Eller hur?
Nej, det har faktiskt inte gjort. Ja, det är Uzbekistan, det är lite schysstare faktiskt.
Du har ju träffat Torres och Smilla redan, hundarna, men inte mig, så kul att ses.
Ja, tjena, hej, hej, hej. Ja, nej, precis, jag hämtar hundarna hemma och spelar mot, just det, stämmer.
Var de så lika eller?
De smet ut bakvägen. Ja, de är på strålande humör. Men de behövde badas när jag hämtade dem, ska jag säga.
Ja, sorry.
Jag kan
sorry.
Inte direkt säga att ni har prioriterat pälsvård på hundarna, men vi kan ta det när vi är separata sen.
Hur känns det att vara hemma då?
Första jag fick göra när jag hämtade hundarna var att bada dem.
Alltså,
det var ju två lorthögar
också.
Som kom gå, det gick ju inte, vet du. Nej. Ja, det är ju skönt att vara hemma. Det är alltid skönt att vara hemma.
Gillar de bada?
Nej, men de bryr sig inte så mycket. Ja, nu ska vi stå här en stund ungefär, så är det. När får vi godis liksom? Och jag har ett systemet att de får ju godis när det är färdigbadat liksom. Okay. Så att de väntar ju gärna ut momentet liksom. Det är dags.
Ja, de kan tåla vad som helst om det kommer levergodis i bakkant.
De går går absolut ingen annanstans i alla fall.
Det har varit en diger fotbollshelg också för dig, Jens. Du sitter nästan och gäspar lite.
Otroligt häftig allsvenska som det är. Inte minst alla vackra mål som dansar in i parti och minut. Och när vi ska välja ut veckans snyggaste så har vi liksom, vi får utöka hela tiden. Vi vill att det ska vara tre för att det ska vara snärtigt i det här magasinsprogrammet som vi gör på måndagkvällar. Men måste klämma in fem för det går inte att separera.
Det går inte att välja.
Och det är ju ganska angenäma problem.
Du, hörde du Jens att jag löpte amok i senaste kommenteringen? Jag löpte konstgräs amok.
Okej. Nej, jag vet, man in i kontrollrummet och höll på att leta
på IFK Göteborg mot Hammarby här. Jag kände bara att jag orkar inte längre. Jag fick ett bryt och sa liksom att det är därför vi älskar naturgräs. När Emil Salomonsson kom i en djupledslöpning och Anders Andersson tittade på mig och sa, var det med kille?
Och så sa han så här, ja, jag älskar ju naturgräs, inte för det där utan för den här kampen istället, sa han.
Nej, jag vet, du hörde det eller?
Ja, det. Sen annars tycker jag kommenteringen från IFK Göteborg Hammarby hade, förutom det här inlägget i den lätt trötta debatten om gräs, kan jag tycka. Men det var ju diskussionen om hur man ska uttala Sören Riks eller Rex.
Ja.
Och den var ju oerhört rolig, därför att den slutade med att Anders Andersson kom med ett alternativ till.
Ja, Riks.
Och han sa att jag är ju från Skåne och det är ju väldigt nära Danmark, ja, så att man ska säga Riks. Eller vad det var han sa.
Mitt emellan på
det. Ja, det var, så att det var det tredje alternativet. Så nu har vi tre varianter över hur vi ska uttala honom.
Vad tycker ni som lyssnar av de här tre varianterna? Det kanske man kan få höra av sig till oss, ja, på Twitter.
@sporthuset.
Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy.
Ja.
Då har vi ringt upp Niklas Wikegård som har tagit sig tid mellan massa möten att prata med oss. Mm. Eller hur, Niklas?
Jajamän, stämmer. Prioriterade bort en stund där för att få med det verkligen gäller, såklart.
Mm. Hur har du haft i Ryssland då under VM?
Att åka till Moskva är ju rena, det är rena sebastien, måste jag säga. Fantastiskt hotell, grym stad. Tänker åka dit på en weekend, spa-weekend så småningom faktiskt. Moskva har imponerat mig faktiskt. Enkelt var det i Moskva, tycker jag.
Tre kronor då, Niklas. Vad skulle du säga om Tre kronor 2016 i VM?
Ja, Lovisa, jag vet att folk gnäller på VM, men det är en fantastisk turnering och det är många av världens bästa hockeyspelare, både gamla och unga. Och framförallt nu så är det nästan det kläcks nya världsstjärnor varje år, och det är liksom en samling för hockeyvärlden där alla länders värld, eller alla hockeyns på något sätt, både starka A-nationer och de som är på väg att bli starka A-nationer får komma dit och visa upp sig. Så jag tycker att VM är, det är kultur, det är häftigt, tycker jag. Det enda land där liksom VM har sjunkit i nivå och standard, det är väl faktiskt Sverige, tycker jag. Och kände direkt där att rätt tidigt när jag såg hur Mårts trollade med Tre Kronor, de här landskamperna mot Tyskland och landskamperna mot Ryssland och landskamperna sen mot Tjeckien, att det här kommer inte gå bra, eftersom jag vet att relationen mellan både de bästa KHL-spelarna, men framförallt de bästa, eller NHL-spelarna, är dålig. Och genom att Mårts kontrakt gick ut så fanns det liksom inget incitament att ställa upp och spela för att bli uttaget till nästa storturnering. Utan då är det Rickard Grönborg som sköter ansvaret. Och med det lag som togs ut, jag är så glad att Jim Eriksson och några etablerade spelare designade på. För det hade kunnat gått käpprätt åt helvete. Hade inte de här killarna som ramlade in på slutet kommit, så hade de Sverige, och menar jag innan VM-turneringen startade, och under VM-turneringen, så hade Sverige kunnat få spela om och hålla sig kvar i A-gruppen faktiskt. Så dåligt var det. Så det är all time low och ett mesigt, opassionerat ledarskap kombinerat med en grupp utan karaktär höll på att sluta illa för Tre Kronor, så skulle jag säga.
Niklas, vår kollega Axel Pileby gjorde en intervju med Igor Larionov bland annat, den tidigare stora internationella stjärnan från Ryssland, Sovjetunionen. Han förstod inte alls vad det berodde på att svenskarna inte fick, att svenskarna så att säga inte, det är väl kanske en gammal sovjetisk inställning, blir du kallad så kommer du. Men hur kan ni få så många nej? Vad beror det på? Och han hade liksom inte förståelsen för att det var kontakten med Nordamerika och så vidare. Och han menar på att spelarnas egna inställning, hur ska vi se på den här historien?
Nej, men jag tror någonstans att självklart finns det ett ansvar från spelarna, definitivt. Och man måste börja tidigt att någonstans skapa en stolthet till pojklandslag, juniorlandslag, J20-landslag och hela köret och behålla den. Det är ju väldigt stolthet att spela J20-landslaget. Sen dör det där ut på något sätt. Och sen är det bara NHL-klubbar som i stort sett gäller. Och där menar jag att den kopplingen från när man spelar klart juniorlandslaget som 20-åring, då börjar det stora jobbet att, ska säga, bygga relationer. Och då måste verksamheten i de få gångerna man kommer hem och spelar för Tre Kronor, så måste nästan verksamheten i Tre Kronor överträffa vardagen i SHL, KHL och NHL. Det får inte vara tvärtom. Och min uppfattning är att den verksamheten har inte varit på den nivå som det ska vara. Sen så handlar det väldigt mycket om personliga relationer. Och jag tror också någonstans där att under tiden som Mats Sundin var drivande det här. Alltså, som Mats Sundin, han sa helt enkelt att om jag kommer så tar du rygg också, Micke Renberg. Och så kommer du över också, Alfredsson och så vidare. Så att det är väldigt viktigt att de äldre NHL-killarna visar vägen. Hade Erik Karlsson sagt att han spelar åtta var ett riktigt slutspel, så är jag övertygad om att flera andra roll på också. Så det är ett stort ansvar på de etablerade NHL-spelarna.
Jag håller verkligen med dig, Niklas. Sen undrar jag så här, efter att ha sett den här turneringen med Patrik Laine, Sebastian Aho, Rantanen från Finland, och du kan nämna fler från deras junior-VM.
Ja.
Och någonstans, vi snackade om det vid något av frukostarna vi hade där, för övrigt lysande föreställningar. Men lite högt pianolir bara ibland tycker jag, kunna lira lite lugnare. Men alltså, när kommer vi få en ny Niklas Lidström, en ny Peter Forsberg, en ny Mats Sundin, Zetterberg, Bäckström, alla dessa? Liksom, ja, tittar man på dem som kommer fram och ska draftas snart här så... Alltså, vad händer?
Nej, men alltså, Lasse, du kan ju hockey lika väl som jag kan. Och på backsidan ligger vi kanske bäst till i världen. Det har vi så det räcker att behöver både den defensiva backen, men framförallt offensivt skicka backar i Klingberg, Oliver Ekman Larsson, Erik Karlsson med flera. Men på forwardsidan, där är det problem med World Cup och det är problem också på återväxten. De får sig fram med för små. De riktigt tuffa, aggressiva, stora, starka spelarna som kunde ta sig in på mål, som typ Renberg, Sudden, Foppa med sitt sätt att spela. De kommer inte fram i Sverige. Vi får till för små forwards. Och det är forwards, centrar, aggressiva, ta sig in där det gör ont, Foppa, som vi saknar. Och jag är orolig, för det finns inga sådana. Och jag är orolig för World Cup också, där många av våra bästa spelare som Sedinbröderna, Zetterberg och ett antal andra har passerat senet fortfarande bra, men inte alls spets. Det handlar om att vara jävligt jobbig att spela mot. Varje byte, inte ett byte per period, utan varje byte ska man vara jobbig att spela mot. Det är ju hockey liksom, att vara jobbig och möta. Vad ska man komma ihåg när man möter ett lag? Fan, de är jobbiga att lira mot. Ikväll blir det jobbigt. Och Tre Kronor är inte jobbiga att möta. Tre Kronor var inte jobbiga att möta.
Men Niklas och Lasse och alla andra, jag menar, när hade Tre Kronor senast ett så här svagt VM-lag? Är det all time low? Alltså, hur dåligt var det, Niklas?
Nej, men alltså, jag vill inte hacka allt för mycket på spelarna, men spelarna har ett stort ansvar. Det har de faktiskt, att kliva fram, och oavsett vem som leder gruppen, om det är Per Mårts eller Leif Bork eller Niklas Wikenborg, så ligger väldigt mycket ansvar på spelargruppen. Men det här gänget saknar karaktärspelare som klarar sig internationellt. Så att, jag skulle vilja säga, efter att ha sett hockey-VM i 40 år blir det någonstans, att det här var all time low faktiskt, på alla nivåer faktiskt.
Tack så jättemycket för att vi fick dra ut dig från dina möten, Niklas.
Tack, Niklas. Härligt.
Ja, tugga tack på. Själv, gasa, inga bromsspår.
Lasse, jag har tänkt att du ska börja.
Vi snackar just om hockey-VM här.
För vi pratar om hockey.
Och jag håller mig till det.
En liten fågel har mejlat mig.
Ja, just det. Det är sällan någon kallar mig för liten fågel i och för sig. Jag anmälde bara ämnet. Rubriken är ibland.
Vi är tillbaka till enordare.
Mm. Det var två ord förra gången, det är rätt. Man måste variera sig.
Ibland är det riktigt vass rubrik, va?
Det är ju halvering, ja. Från 2-1.
Varsågod. Mm.
Helt plötsligt dök han upp utanför planeringen och ryktad förvarnad till Internationella ishockeyförbundet bara med någon halvtimme. VM-finalens prisutdelning fick helt plötsligt ett tal av Ryska federationens president Vladimir Putin. Han hyllade finallagen och plussade för Kanada som ishockeyns moderland som fortfarande utvecklar sporten. Sa att Ryssland gärna spelat sista matchen i turneringen och kramade IHFs president René Fasel som tack för att mästerskapet placerats i Ryssland. Idrott och politik hör inte ihop. Formligen skriker en inre röst till mig. Jag kommenterade det här nämligen. Nu utnyttjar Putin situationen och känslan blir med stora bokstäver propaganda. Men så funderar jag på hur min inre röst agerat om turneringen hade avgjorts i USA och Barack Obama dykt upp. Oväntat. Charmerat publik och tv-tittare. Då hade nog inte propaganda tryckt till i skallen på mig. Utan kanske Obama, skön lirare, svänger förbi, hyllar de som hyllas bör. Så idrott och politik hör ihop när vi själva tycker det. Ibland.
Det var en härlig originell infallsvinkel. Det ska du ha plus i kanten för.
Då vill jag med en gång, innan det kommer för starka reaktioner, säga här att jag sympatiserar inte med Rysslands politiska hållning. Jag sympatiserar inte med det som sker på Krimhalvön. Jag sympatiserar inte med att kritiker tycks tas av daga. Mördas, plockas bort, som kritiserar Putin. Inte på något sätt. Men jag tror ändå att vi kan påverkas av den allmänna bilden till en sån här sak. Lite grann beroende på hur man startar sin egen fundering.
Det var bra tal också. Putin. Mm-hmm. Eller hur?
Han nöjde mig med Lasses tal.
Ja, verkligen. Ja, det är jag tänkte, ja. Men det var ju absolut inte så.
Nej, men
grejen var så här, det var helt oväntat. Vi visste ingenting. Och sen pratade jag med Martin efteråt som sätter sig till... Vi har ju sändarbussarna, programmen går ju därifrån för att bli bra hem till Sverige. Och då sa ju, berättade ju Martin hur det fullständigt hade bara dundrat till. Va? Man tänkte, vad är det som på? När de här tunga militärhelikoptrarna, flera stycken kommer. Det är krypskyttar utplacerade och liksom flygvapnet. Och då inser man att okej. Okay, det är någon som dyker upp här. Det är nog inte en sent inkommande NHL-förstärkning. Men vi som var inne i arenan visste ju ingenting. Det var ju sånt himla ljudvolym där, alltså, ljudvolymen då. Och så var det ju Putin. Och det var helt överraskande. Det man såg var att det helt plötsligt dyker upp väldigt många kostymklädda människor i korridoren vid ena spelargången där. Det såg man.
Med öronsnäckor.
Ja, nej, men det syntes. Men det var väldigt mycket folk där. Tänkte, vad är det här? Och han är ju inte så... Jag är inte ute efter att attackera Putin, men han är ju inte så ögonfallande stor.
Nej.
Utan det kom ut en liten gubbe. Men väldigt i en jacka. Statsmannamässigt gick han ju liksom så här i en jacka. Jag tänkte, och så fick man ju se, nej men jösses, det är han. Och det var helt oannonserat. Och de gjorde ju om i planläggningen då hur de skulle hantera prisutdelningen. För det visste ju vi om vilka som skulle dela ut priser och grejer. Men han kom in och höll det här talet.
Var det simultantolkat eller var det så här att han pausade? Och så säger
han pausade. Fick... Jag fick nog för mig att han har en egen översättare med sig. Det tror jag. Alltså det kommer ju en helt ny... snuddar med utav människor instutsande när det blir så här.
Jag skulle nästan vilja att ha haft någon egen översättning på det där. För när jag var och spelade fotboll i Kina så hade vi en kinesisk tolk som tolkade allt som jag sa. Och så sedan så var det vid något tillfälle, för vi hade alltid vid de här ovala borden, så frågade tränaren om råd och sådär. Vid något tillfälle då så när jag förklarade vad jag gjorde så översätter han allt eftersom då. Och då satt tränaren och var väldigt nöjd. Liksom, ha, 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 ha. Och det är liksom bra, bra, bra. Sa tränaren åt mina ord. Varpå Thomas, tolken Thomas, efter jag var klar, vände sig till mig och sa, I translated it in a very good way. But Thomas, then you said exactly what I said. Men med andra ord så kanske den här översättaren här förskönade det hela lite. Ja. Det kanske var en jäkla massa om stridsvagnar och annat där och Krimhalmön. Och så sedan så var det liksom en lite förskönad variant som du fick.
Ganska lätt att kolla i det här fallet då kanske. Jo. Men du, är det samma Thomas som omnämns flitigt i Pelle Bloms bok Pionjär i mittens rike?
Det stämmer, tolken Thomas.
Ja, ja. Där skriver han om samma saker.
Ja.
Att det liksom, det översattes lite hur som helst.
Ja, det kan du översätta. Men det var ju, hans engelska var ju också lite bristfällig mellanåt. Han kunde blanda ihop vissa ord. Bland annat så var det då man hade saknat radarsystem på Dalians flygplats, vilket gjorde att så fort det var dimma så var det lite svårt att komma in och sånt där. Och då kunde man inte hålla sig när man satt där på Pekings flygplats och det var försenade plans från Thomas. Thomas, why is there a delay? Well, han var ganska korrekt. Well, you see it's very froggy at the airport.
Tommy, vad har du för ämne?
In med bollen och gör som Janne vill. Direkt efter EM i Frankrike så tillträdde ju Janne Andersson som ny svensk förbundskapten. Han som vi under hans 12 säsonger som allsvensk tränare lät känna som rek och uppriktigt trevlig intervjuer mot journalister. Och det är ju också faktiskt kanske den viktigaste kanalen till supportrarna. Nu är frågan när han tillträder om han kommer gå samma väg som de senaste förbundskaptenerna Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck, Erik Hamrén, och att han som de utvecklar en obekväm relation till media. Hade det handlat om bara en av de tidigare förbundskaptenerna att de haft en negativ medierelation så hade det kanske varit personbaserat. Men nu har det varit ett system som kopplat till något inom kulturen inom fotbollslandslaget. Det är inbyggt att medierna är något farligt istället för att det är en tillgång. Och frågan är nu om relativt ny generalsekreteraren på förbundet Håkan Sjöstrand tillsammans med Janne Andersson kan bryta den här trenden. Och att Janne kan fortsätta vara den Janne vill att känna i allsvenskan. Hälsningen till svensk fotboll likt den som trubbaduren Håkan Ring sjöng i Simor i höstas. In med bollen och gör som Janne vill.
Jag tror att du har rätt svaret. Håkan Sjöstrand. Därför att, och det här ska Karl-Erik Nilsson som är förbundsordförande i Svenska fotbollförbundet ta cred för min uppfattning. Nämligen att han har anställt en generalsekreterare som får vara generalsekreterare. Karl-Erik Nilssons huvudansvar är det idrottspolitiska, både inrikes och utrikes för Svenska fotbollförbundet. Medan Göran Sjöstrand har verksamheten. Och förbundskaptenens frågan är en verksamhetsfråga, även om styrelsen ser förbundskaptenen givetvis. Och jag tror Håkan Sjöstrand har mycket klart för sig vad han vill göra. Det är min bild av honom. Och jag tror att det kommer innebära när Jan Andersson tillträder att det blir inte en organisation som vanligt. Dessutom får du ett post-Zlatan Ibrahimovic-läge när hela det som måste finnas runt honom och som finns där idag kommer tas bort. Och då tror jag det kommer innebära att man får en annan organisation. Jag tror inte fotbollschefen för Svenska fotbollförbundet kommer ha en sån stark roll runt landslaget och landslagets inriktning, utan jag tror att det också kommer vara det, att man kommer anpassa landslaget till ett modernare samhälle.
Ja, fotbollschefen Lasse Richt.
Han som också har hållit i Ibrahimovic och de delarna. Jag tror att det kommer se helt annorlunda ut för den organisatoriska strukturen. Och sen är det ju så, det är ju inte bara in med bollen och gör som Janne vill. Det är en väldigt bra rubrik, ska jag säga. Och jag gillar att den kommer tillbaka som slutord i tyckaren. Men det handlar också om att göra som Janne vill på andra sätt. Mm. Hur ska han organisera landslaget i stort? Och jag tycker du är jätterätt på det när du säger att lyssna till hur Janne Andersson vill göra. Hur vill han bygga det här? Hur vill han umgås med media? Och börja inte med att utgå från att media är en fiende. Men konstatera också att media är ingen supporter. Annars blir det inte ett långvarigt lugn.
Ja, men sedan har vi ju den största stjärnan i svensk historia kommer mest troligt inte att spela någon landslagsfotboll. Det kommer därmed då vara ett mindre strålkastarljus mot landslaget. Vilket innebär att man behöver ju egentligen vara extra skickliga i hur man använder media och att man använder det så att det blir en tillgång. Och då tror jag då är det viktigt vad man för spelare. Och jag tror den här nya U21-generationen som ju hade en otroligt avslappnad attityd och en jättefin relation med media under U21-landslagets framgångar under förra sommaren när de vann EM-guldet där. Det är gynnsam mylla när det är den generationen som kommer fram nu.
Och det är ju inte bara relationen till media, det är ju relationen till fansen, exakt, till supportrarna, till de exakt som följer svensk landslagsfotboll. Och när John Guidetti tillsammans med övriga U21-landslaget har allsång med svenska fansen i Prag.
De vill
alltså, man
där
älskar ju fullständigt att se det. Vad tror ni folk tycker om det? Man älskar ju ett sånt landslag. John Guidetti pratade nu inför den här EM-samlingen som är, och man kände bara wow. Då kom jag från ett hockey-VM där första matchen för Sverige, som gick när det var 26 grader varmt i Stockholmsområdet, hemma klockan 14:15 en fredag eftermiddag. God morgon, är någon som kollar då. Men ändå, mikrofonen fram till en svensk spelare vid sargkanten som just ska gå ut och värma upp och säga, ja, idag börjar VM. Liksom så här. Och svaret var, ja, det gör ju det. Det är match igen snart. Och man bara, jaha, men tycker du att det ska bli kul? Ja, vi ska väl köra igång då. Men vad är det måste ju smälla om det när det ska börja. Man måste ju älska att vara där. Man måste signalera att det här är det bästa jag vet under den tiden jag är med, så jag är med 100% för detta. Bla, bla, bla. Därför tror jag mycket på att den gamla, och det är ju en att tycka att det är jobbigt att göra media, det är ju en mental föreställning som går från laget inifrån, som går rakt ut till mottagaren.
Jens, vad har du för ämne idag?
Jag har ett ämne som heter inför tabbekvot.
Förlåt?
Inför en tabbekvot. Förhoppningsvis så förstår du det när det är klart.
Jag lyssnar.
Gör så.
Varsågod.
Alla borde ha en tabbekvot att uppfylla. Det vill säga att vara medveten om att misstag är en del av vardagen. Och att om man inte begår några så har man inte heller testat att flytta gränserna för vad man kan framåt. Istället för att se misstag som någonting dåligt, se det som någonting naturligt och som kan utveckla dig. Vi tar kinin, ett klassiskt medel mot malaria som fortfarande är i bruk. Upptäcktes när en malariadrabbad person, desperat törstig av febern, drack från en vattensamling vid foten av ett träd och blev frisk. Tidigare trodde man att trädet var giftigt. Viagra tog först fram som behandlingsmetod för högt blodtryck. Gav marginell effekt, men en bieffekt. Otrolig erektion. Röntgen. När William Röntgen upptäckte röntgen var han egentligen ute efter något helt annat. Röntgen fick Nobelpris i fysik 1901. Jag tror att Rickard Norling är en sån här som har effekten på sin omgivning att få dem att våga genom att ge dem en tabbekvot.
Ja, men du kan införa, alltså, jag tänker så här, på vissa ställen är det ju svårare att ha en tabbekvot.
Kirurgen på KI.
Precisionskirurgi.
Piloten,
ja, precis de två exemplen jag hade. Jag hade ingen att säga. Nej, men det är ju svårt, va? Det är svårt att ha en tabbekvot i det läget liksom. Nej, sorry, jag gjorde lite fel, men vad fan.
Ja, men de kör ju det mycket på pilotskolan, hört. Man måste våga misslyckas.
Den är ju knepig, men jag förstår vad du menar. Och det blir ju ett gäng tabbar mest hela tiden. Alltså felpassningar eller felaktiga beslut, eller man värderar sin löpning fel eller vad det nu är, och får en offside på sig. Jag menar, det beror på vad du räknar som tabbar. Men i grunden så håller jag med. Det håller jag med om. I grunden måste man för att kunna gå och utveckla någonting, så måste man ju börja med att göra det lite småtokigt.
Jag tänker lite, vad är det vi gillar att se? Ja, men vi gillar ju att se sådana som testar gränserna. Mm. Vi gillar ju de som vågar slå den där passningen som kanske inte andra vågar. Och ganska ofta är det så att jag vet själv som spelare att du ser en passningsmöjlighet, du är på väg att välja den, men du känner att nej, jag vill inte slå bort bollen. Vilket innebär att nej, men då väljer man istället att ta ett safe alternativ, och i ett andra skede blir det i regel sämre alternativ. Och det är egentligen en tabbekvot så att säga skulle uppmuntra är ju att de där gångerna du ser det, våga testa det lite oftare. Sen kan man ju, har man då slagit 3 stycken på raken och de har gått fel, då ska man ju inte tänka
då har,
nu
ska, din tabbekvot.
Då har man ju nått sin tabbekvot. Precis. Så att tabbekvoten är någonting man ska uppfylla, men man behöver inte krascha plan.
Hur mår du, Jens? Det är din tur att kärleksbomba den här veckan.
Ja, det har varit mycket den här veckan. Så jag kände lite grann sådär. Jag kastade verkligen ut en livlina. Och jag visste ju liksom Mo Farah, det är långdistanslöpning vi ska kärleksbomba. Och så tänkte jag faktiskt börja med en egen relation till långdistanslöpning.
Cooper-test eller?
Cooper-test.
Var det?
Ja.
Sorry.
Nej, ingen fara. Men det här är ett annorlunda Cooper-test, så du kan vara lugn. Cooper-test, berätta, vad är Cooper-test för dig, bara så att vi har koll på det?
Nej, men det är ju en springa 3000 meter på tid. Ju.
Just det.
Och det är ju väldigt många, framförallt bollsportsklubbar som gör det, som ett test på hur man ligger till helt enkelt.
Efter Cooper-test kom sedan beep-test och en del andra sådana grejer.
Instick bara, beep-testet. Vem är det som pratar nivå 4 på beep-testet?
Bengt Skött.
Ja, på radiosporten. Han är ju hatad i hela idrottssverige för det.
Nej, ingen hatar Bengt.
Nej, men alltså långdistanslöpning är ju liksom en del av fotbollen också. Det är en del av uppbyggnadsträning. Det är en del av egentligen det man money in the bank. Jobbar man hårt och liksom med den biten, så har man igen det längre fram. Och jag har ett praktiskt exempel på det hela, som egentligen, vi touchade vid Kina här och tolken Thomas, som egentligen, när man skulle över till Kina och spela fotboll där, så var man tvungen att klara ett löptest, ett långdistanslopp, för att få licensen där. Man var tvungen att på 12 minuter så skulle man springa så långt man bara kunde runt en 400 meters bana. Och grejade man 3000 meter, då hade man klarat skamgränsen. Vilket innebar att ja, men då fick man göra ett form av beep-test dagen efter. Det här är alltså för att få licensen, lyssna på den. Men om man sprang längre än 3400 meter på de där 12 minuterna, då fick man bara körkortet in i kinesiska ligan direkt. Och det här är jätteroligt, för då kom jag över där, och så sedan så var ju de jätteoroliga att jag inte skulle klara det här testet. För de hade haft 2 brasilianare som hade kommit över innan. Bra fotbollsspelare, men grejade inte att springa mer än 3000 meter. Så det var bara flyget hem direkt. Liksom. Det underskrivna kontraktet som låg där försvann bara vips.
Men det låter helt absurt.
Jätteabsurt, visst är det. Och därför så ville ju de kvällen innan det här loppet, eller 3000 meter skulle springas, så ville ju de att jag skulle ut och träna. Och jag sa till dem, om jag inte har tränat fram till idag, så kommer inte kvällen.
Det var ju snarare motsatt effekt.
Ja, men visst. Men de vill ju såklart kunna rapportera till sina chefer att min son, vi har haft honom ute och han sprang som fan.
Ja, han kämpar. Ja.
Nå, vilket fall som helst, det där loppet kommer, du vet, det är liksom 6-7 tv-team där, och det här är ju 3 omgångar in i ligan, vilket innebär, det här var liksom uppsamlingshit för lite nyförvärv som var på väg in och sådana som inte hade klarat tidigare och så. Och jag rämmar på där i varje fall och har ju liksom kommit överens om lite grann tid, försöka varvtider. Mm. Så jag ser ju det här framför mig, Mo Farah, fast det är jag som springer där och ska greja de här varvtiderna då, för att greja de här 3400 meter. Och jag springer 3450 meter och grejar det. Och får ju liksom, och det är ju jubel bland den här delegationen, för de hade ju liksom förlorat ansiktet, tappat ansiktet verkligen, när man kom tillbaka med ytterligare en som inte grejade det där löptestet.
3:30 per kilometer. Imponerande.
Ja, verkligen.
Nej, det räknar ut snabbt. Men i vilket fall som helst, och jag tycker liksom att när man har en bra fysik och har tränat sig till den och har en löpkapacitet, så kan man använda den ute på planen. Mm. Och jag tycker det är jäkligt fräckt att kunna använda den där ute på planen. Alltså man vet ju, om jag springer och är yttermittfältare och så så spelar jag ju regel mot en ytterback. Och det blir jag och ytterbacken som åker fram och tillbaka. Det blir många dueller emellan. Och ju fler löpvänder jag kan ta den här ytterbacken på, om han dessutom inte tycker om att hänga med på de här löpningarna, desto jobbigare kommer ju han tycka att det är. Och varje gång jag är nere och försvarar på en offensiv hörna, våran målvakt, eller nere på en defensiv hörna, våran målvakt plockar ner bollen, det är klart som tusen att jag rämmar iväg som en jäkla galning i den där omställningen upp till mitt linje, hoppas att jag ska få utkastet. Om jag inte får utkastet, då springer jag ändå, för då ska den där jäkla ytterbacken tvingas hem och med på den där löpningen. Och man vet att man liksom suger musten ur dem.
Och då blir det, som Niklas Wigegård sa, jävligt jobbig att möta.
Då blir man jäkligt jobbig att möta. Och jag har suttit och sett Mo Farah, som jag tycker verkar vara en av, du får sätta in ditt perspektiv Tommy, en av historiens, definitivt brittiska löphistoriens absolut bästa. Som kommer som åttaåring från Somalia till England, kan inte ett ord, skiljs från sin tvillingbrorsa som blir kvar där nere. Under 12 år ses de inte. Hans starkaste drivkraft är att skapa en situation så att de kan återförenas. Löpningen är hans verktyg. Han är inte liksom något skolgeni eller något i den stilen. Han förbereder sig med kenyaner för att OS i Peking, då ska han kunna slå till och det blir någonting. Men varje sån här dramaturgisk historia innehåller en flopp. Likaså för Mo Farah, som floppar fullständigt i det mästerskapet. Sticker över på västkusten i USA. Alberto Salazar under träning där byter helt träningsupplägg. Kommer tillbaka till London OS 12. Mo Farah, för Mo Farah är London hem. För Mo Farah så är London hemstaden. Hur ofta är ett olympiskt spel? Var fjärde år. Det tillfället kommer aldrig tillbaka i hans liv. Och han tar det här 10 000 meters loppet, möts av sin familj i målgången. Jag ryser så armarna, inte vet någonting. Och jag tycker det är så fint. Och han gjorde ju egentligen samma sak som man gör ute på en fotbollsplan. När man har en möjlighet att trötta ut sina motståndare, så gör Mo Farah det bättre än någon annan. Och det tycker jag liksom är långdistanslöpning för mig.
Oj, vilken kärlek alltså.
Verkligen.
Ja, briljant, briljant, briljant.
Vilken kärlek.
Samtidigt gillar jag den här storyn du hade från Kina. Jag tycker det är kul, det är flera tv-team där sen. Ja. Och misslyckas det, så åk hem bara. Alltså det är ju en otrolig press.
Kontraktet var underskrivet. Men en klausul finns med i kontraktet. Och det är, klarar man inte licensen, fystestet där, så är det bara åka hem.
Lasse, det är din tur att dra en lapp.
Nu har jag en hälsning från vår bildproducent Stefan Noreklev. Att dra ni elefantpolo en gång till så smäller det.
Jag kan meddela under stor om det ligger alltså ett gäng lappar under.
Oho.
En flärp här.
Ja, det är alla bollsporterna.
Det är bollsporterna som blir, så kallade bollsportsflärpen. Så nu är den flärpen nervikt.
Elefantpolo.
Så att det inte är åsnepolo eller?
Det är bra att du kommer ihåg lådan, Lovisa. Du har ju fyllt din tabbekvot där.
Jag har inte flyttat den från rummet.
Fäktning blev ju... rodeo, eller vad säger man?
Rodeo
börjar med att säga. Det var misslyckat. Är det när man sitter på en ko till man blir avkastad? Eller var det en häst? Man sitter på en kossa till man blir avkastad. Det är en jäkla bra sport.
Jag tror det är tjur.
Det är tjur. Ja, det är mer, en tjur är mer lik en ko än en häst i alla fall, det kan vi säga.
Vad ska du göra nu? Ska du damma av den här generalen igen, eller?
General Pushko.
Pushkov.
Och med sån seriositet också.
General Georgi Shukov.
Ja.
Ja, det kan man ju faktiskt göra.
Eller?
För det finns ju faktiskt en del som säger att Josef Stalin blev ju avkastad från den där hästen.
Men cowboys, kan du inte göra någonting med cowboys och indianer?
Ja.
Ja, det kan jag säkert.
Cowboys och indianer. Jag skickar in ett inspel.
Beställ hur ni vill ha det, så kan jag prata en minut om det. Rodeo, eller vad säger man? Rodeo. Vad säger
rodeo.
Man? Rodeo. Rodeo.
Men man kan säkert säga rodeo också, likt riks eller rex.
Nu har jag gjort ett felaktigt uttal här, så att nu tror jag det här kommer att starta en enorm spin-off-effekt här länge.
Kämpa Lasse är vid rubriken.
Hashtag kämpa. Dagens Swish Boys tips. Dagens Swish Boys. Det känns nästan som att man är på beachen här inne. Det är så varmt.
Det är nog närmare 25 grader ute. Så
Här är väl 45 grader.
Ja. Vi håller på att jobba upp det till en liten bastu genom att sitta här.
Och vad passar då bättre än att prata om diamant?
Mitt fält. Just det, det var ju det som vi touchade vid helt ofrivilligt när Tommy förra gången när vi pratade om den falska nian började prata om...
Men vad skiljer det sig då från en tia?
Just det, och övergången jag gled över på då var egentligen att en tia är egentligen som spetsen på ett diamantmittfält. Så kom vi in på det hela i varje fall. Och bara för att ta, normalt sett när man spelar, det är ganska vanligt i varje fall i Sverige att man spelar 4-4-2. Fyra försvarsspelare, fyra mittfältare, två forward. Och då kan man formera det där mittfältet av de där fyra spelarna. Så att man har en defensiv spelare och så sedan har man två stycken som finns framför den defensiva spelaren. Och så finns det en sån där nummer 10, en offensiv spets. Vilket gör att det blir ju inte jättemycket diamantform på den, men det blir i varje fall något diamantliknande. Och det här innebär att man har egentligen inga utpräglade yttermittfältare. Utan man blir fyra stycken ganska så centrerade spelare. Vilket gör att om man spelar med ett diamantmittfält så blir man, vinner man ofta matchen centralt på mittfältet. Men det bygger på att man behöver ha rätt så duktiga ytterbackar som kan ta hand om kanterna. Då kan faktiskt diamantmittfält vara väldigt användbart.
Hur många, nu när EM kommer, hur många lag kommer spela så tror du? Hur pass inne är det?
Alltså egentligen var, när jag tänkte på det här så tänkte jag så här. Liksom, det som gäller nu inom fotboll, internationellt, nationellt skulle jag vilja säga också, är egentligen att lag ställer upp och spelar försvarsspel på ett sätt och de spelar anfallsspel på ett annat sätt. Vilket innebär att det kan, vissa lag kan se ut som en diamantform, deras mittfält. Men försvarsmässigt ser de ut på ett helt annat sätt. Och det här tycker jag är en ganska så... När vi ställer upp en laguppställning inför en match till exempel, så ställer vi rätt ofta upp den ur ett defensivt perspektiv. Det vill säga, hur spelar man försvarsspel? Jag tycker nästan att det hade varit minst lika och kanske till och med ännu mer intressant att ställa upp laget egentligen, hur ser det ut när de spelar anfallsspel? För det är ju egentligen det man tänker på lite grann. Vad gör man när man har bollen? Och nu är det en mycket större, skulle jag vilja säga, nationellt och internationellt, mycket större flexibilitet i hur man spelar anfallsspel. Så det ser ut på väldigt annorlunda sätt. Och det är väl egentligen det som jag skulle vilja säga är mer, inte något statiskt diamantmittfält, utan det är spelare som rör sig och flyter omkring i större utsträckning än vad det varit tidigare när man var mer positionsfast.
Alltså det är ju logiskt. Det blir ju liksom falsk nia, däremot måste man ha en förklaring till, för man förstår absolut inte. En falsk nia är ju en sexa.
Upp och ner, just det.
Ja, han var glad, Erik Karlsson förresten.
Han var det?
Han smörde av sig på Instagram.
Och
sa tack för att ni finns.
Till er tjänst.
Varsågod Erik.
Hur blev det med Bolshoi förresten?
Det har jag varit. Bolshoi-teatern. Bolshoi. Det blir slutordet.
Bolshoi eller Bolshoi?
Nej, Bolshoi säger de faktiskt. De säger faktiskt Bolshoi, vilket troligtvis innebär att den etablerade, då ska vi säga Bolshoi då. Jo, alltså så här är det ju, att det är ett värdigt sätt att avsluta ett kulturellt givande samtal. Det är väl det här, podden är väl det. Ni såg helt chockade ut.
Vad syftar jag på?
Det här med
och så ska vi ha rodeo också. Jo, alltså Bolshoi-teatern är alltså mest känd för sin ballett. Det är ju världens centrum för. Men de har också operaföreställningar. Men när jag var där så var det ballett. Och det var nämligen enda kvällen jag kunde gå. Fredag den 20 maj. Och då finns det två scener. En ny scen, New Stage, när man söker på hemsidan. Och en historisk scen, Historic Stage. Och då tänkte jag ville gå på den historiska förstås. Och då var det ballett, så vad skulle man göra? Och det var tre nya uppsättningar, tre helt individuella nya uppsättningar. Och förutsättningarna var det att välkommen, varsågod, kom in och så kör vi igång den första. Då är det 30 minuter. Fullsatt, 1700 platser, sex våningar uppåt så här. Och det är lite, så att säga, det är inte alldeles rakt upp, utan det är lite lätt buktar inåt. Så där, lite, så att, ja, exakt, tack. Du såg min gest här. Och så efter en halvtimme, ut med allihopa. Ja, och då är det champagnen där ute och samtalets glada tid och sår. Och ut och titta på Bolshoi-museet. Och sen, whoop, då ringer de. Tredje ringningen, då slår dörrarna igen. Du kommer inte för sent där. Det är som tunnelbanan i Moskva. Dörrarna slår ju igen med en fruktansvärd smäll. Så att du är ju inte i närheten av att stå vid dörren när det bara... Och man bara, vad hände där? Och man trycks ju tillbaka av tryckvågen från dörrarna. I alla fall, sen kommer andra, helt nytt. helt nytt uppsättning. Vi ser en enorm digital show på någon form av storbildsskärm som uppstod i mörkret. Vad otroligt häftigt. Och de är ju så otroligt skickliga, de här. Jag har ingen aning vad det handlar om. Man satt och tänkte, vad handlar det här om? Vad handlar det här om? Jag kom inte på det. Efter en halvtimme, ut med allihopa igen. Ja visst, det var champagne igen. Och så ringning och in med alla igen. Så var det tredje. Och då hade de trängt in en hel kör i orkesterriket. Och så körde de tredje. Och sen var ju folk enormt ovationsartade, applåder och jubel för detta då. Stående ovationer och tjubo och tjim och mycket annat. Jag kom på att det var i tredje gången, det var champagnen va.
Du fattar fortfarande inte vad det handlade om eller?
Nej, men det var ju helt olika. Ja. Och jag satt på slutet på den tredje och tänkte, vad handlade den första om? Ja. Så att jag hade ju ett elände för att komma på hur ska jag hantera allt på det här. Men jag var oerhört upprymd när jag gick därifrån. Man slog igen Bolshoi-teatern 2005, öppnade igen 2011. 6 års renovering. Mm. Och detta betalade ryska staten 730 miljoner dollar. Man har alltså gått in med 6 miljarder svenska kronor i dagens dollarkurs. Det kanske blir 4,5 miljarder om vi backar då. Eller 5 kanske. 5 miljarder. För att renovera Bolshoi-teatern, ni förstår själva. Och när man kom alltihopa på kyrilliska bokstäver, jag fattade ingenting. Jag kom dit med min parkettbiljett och gick fram och då var det nej, det var fel givetvis. Och de viftade olika dörrar och till sist blev jag insläppt. Alla som jobbar på teatern är kvinnor i olika åldrar. De har på sig Bolshoi-teaterns dräkt, en röd, inspirerad i något vit blusaktigt och så vidare. Och så får man gå, de vinkar och pekar och vinkar och pekar. Och till sist kom jag till där jag skulle sitta, trodde jag, det var fel. Och då var det en bastant dam i den här röda dräkten som satte upp en gigantisk handflata i min nästipp. Och så pekade hon neråt och visade ett finger. Inte det fingret ni alla tror, utan ett fingret. Och då insåg jag, okej, jag ska gå ner en våning. Men så sa hon så här, det skulle jag inte. Det var min plats var där nere. Hon sa, kom med mig. För jag hade nämligen fluga på mig, var lite så där. Och det var inte alls så att alla var uppklädda på det sättet. Nej.
Alltså din fluga, den firar triumfer hela
tiden. Och hon kände att den här skalliga, flugbeklädda, icke-ryssen måste jag ta hand om. Så hon tog hand om mig. Jag blev ledd vidare för en liten annan trappa upp. Uh-huh. En majestätisk trappa. Den var med heltäckningsmattor överallt. De var ju, det är 6 miljarder klart man heter heltäckningsmattor. In och kommer upp i motsvarande guldrummet som är på Operan i Stockholm. Ni vet vad jag menar, ni som har varit där, om inte går dit. I alla fall. Och då är det någon sorts centralpunkt. Och till höger hin var det den ena gigantiska salen efter den andra med kristallkronor i miljardnivån. Men till vänster, Bolshoi-museet. Och hon tog med mig in där. Och det var bara utställningar med lokal skrift, alltså kyrilliska bokstäver. Men hon tog med mig till ett par dräkter som hängde längst in. Och där fanns det 2 rader på engelska. Vad det var för pjäs de satt upp, det ville hon visa mig. Ja visst, hon var så snäll så. Så jag stod och tittade på någonting från, ja, det var 1888, någon föreställning. Det var någon dräkt som hängde där. Det var ju helt meningslöst för mig att se i och för sig. Men jag såg ju oerhört glad ut över den här fina servicen. Bolshoi-teatern.
Där satt den.
Jag är så himla sugen på att åka dit nu.
Ja, mot Bolshoi. 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 Nu sticker vi.
Tack så jättemycket för den här. Vi återsamlade.
Trevligt.
Hej.
Hej.
This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Lavisa Jurta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.